En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Filip Angeldal blev hjälte när Sverige slog Danmark med 1-0 i EM-premiären. Du lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén, Anton Johansson och Frida Fagerlund. Och det är dags för en traditionsenlig bilpodd. För ni som har följt oss de senaste åren vet att det brukar bli så här under mästerskap. Vi är på väg hem från Genève och går igenom våra tankar och intryck från det som hände där. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång!
Ja, men då är vi på rull efter matchen mot Danmark. Sveriges premiär är avklarad. Vi är på väg tillbaka mot den svenska EM-basen. I baksätet Anton Johansson, Frida Fagerlund. Hur har ni det där bak?
Jättemysigt har vi.
Ja, vi har det väldigt bra.
Frida alldeles precis rivit av ett riktigt evil laughter för att hon har lyckats ta kontroll över musiken.
Det har jag. Nu måste ni lyssna på all min favoritmusik. Det kan bli spännande.
Ja, vi får väl se vad vi har och se fram emot efter podden. För nu ska vi snacka fotboll en stund. Och matchen vi såg, vad är era intryck efter den här 1-0-segen som det ändå blev för Sverige mot Danmark?
Ja, eftersom att jag har kontroll över mikrofonen nu också så kan
Herregud, Anton, hur vågar du ge så mycket makt där i baksätet?
Ja, men jag kan väl ta vid då. Jag tycker att det är en fullgod premiärmatch. Jag vet ju att det sällan är så att man kliver in i ett mästerskap och är fenomenala. Det händer ju ibland. Alltså, man tänker på Spanien, de körde fullständigt över Portugal. Men för Sveriges del så är det ju rätt så sällan ändå som det har sett kanon ut. Den enda matchen som sticker ut egentligen, premiärmatchen då, det var ju mot USA 2021 när Sverige var riktigt, riktigt bra. Sen gick de ju och förlorade den finalen mot Kanada. Så där ser man också att det är inte givet ändå att man går hela vägen bara för att man gör en riktig pangmatch på öppningsdagen. Men som sagt, man får komma ihåg att förhållandena var svåra också med tanke på att det var 30 grader varmt. Vilket gjorde att det var svårt att få någon ordentlig fart på passningsspelet. Så att med det i åtanke så tycker jag väl att det är helt okej spel från Sverige. Och man får med sig 3 poäng framför allt, vilket är superviktigt nu när man kliver vidare i det här gruppspelet. Och Filippa Angeldal visar återigen att hon är en fantastisk fotbollsspelare. Och är verkligen den som styr och ställer där på mittfältet. Man ser att de andra bara ger bollen till henne hela tiden i stort sett. Och sen så slår hon en smörpassning. Eller som nu lägger in den i bortre hörnet. Så att ja, känner mig väl rätt så nöjd ändå får jag säga.
Ja, du låter nöjd och trygg med det du har sett ändå. Och jag tycker det var slående det där just hur många av spelarna som verkligen lämnade över ansvaret till Angeldal bara i alla möjliga lägen. En Julia Zidiotti som på mittfältet verkligen så visste sin roll i det hela, vann dueller, vann boll och sen vidare till Angeldal för att hon skulle vidare förmedla den till lagkamraterna. Och det var några gånger Johanna Rytting-Kaneryd lämnade också bara över bollen på ett sätt som man kanske inte riktigt var van att se Kaneryd göra. Hon kom ju inte riktigt upp i den nivån vi är vana att se henne idag. Anton, vad tar du med dig från den här matchen?
Ja, men Frida var ju inne på det kollektiva där och även Filippa Angeldal som såklart är två saker man tar med sig. Att Filippa Angeldal cementerar sig själv som det här landslagets viktigaste spelare. Jag tror Sverige tappar ju en. Skulle inte hon spela så skulle ju Sverige, de skulle inte ha den här spelmotorn då. Angeldal är ju som Frida säger, de ger ju henne bollen hela tiden och sätter ju passningar på liksom läppen 9 gånger av 10 känns det som, ofta på en djupledslöpande Kaneryd. Så hon var ju liksom det största utropstecknet. Sen tar jag väl även med mig att det visste man väl sen innan också, men Kosse blir ju äldre, så är det ju. Men hon säger ju att hon höjer sig alltid när det blir mästerskap och hon får ju någon sorts gnista. Och det visar hon ju verkligen då. Jag tyckte hon var riktigt bra, framförallt i andra halvlek. Och det känns som det är ju få som springer och täcker mer ytor än vad Kos gör, som hon var väldigt bra i offensiven. Det syntes ju framförallt på vägspelet där med Angel då, som ledde till 1-0.
Ja, jag gillar verkligen också hur hon går in och lite sätter tonen där, när hon hamnar i ett litet tjafs med Holmgård direkt. Tvillingarna Holmgård hade ju en ganska tuff dag och smällde på rätt bra mot svenskorna, men Kosvaraslani var där direkt och försökte sätta tonen i det duellspelet. Och Anton, det är inte bara Kosse som blir äldre varje dag, jag lovar, tyvärr blir du det också, och alla vi andra, det kommer liksom med livet. Men ja, hon är ju en spelare som har varit ifrågasatt på grund av sin ålder. En sak som jag vill ifrågasätta henne för idag, det är ju hur hon lyckas missa tifot på vägen in.
Ja, det är rätt imponerande. Det var inte litet liksom. Hon kom gåendes ut först. Men hon hade väl sagt att det var väl... hon hade fullt fokus på knatten som gick in bredvid henne, va? Vad sa du? Inte jag? Nej. Nej, det var inte jag. En annan knatte.
Ja, det var ju... Eller det sa hon själv att... Eller hon trodde att det kanske var det som distraherade henne. För, för de svängde ju liksom upp och gick rakt mot den kortsidan. Det var ju ett jättetifo, 20x40 meter tror jag det var totalt, där dels Annette Börjesson, som var kapten 84 då när Sverige vann EM-guld, och sen Kosovare Aslani med en EM-pokal i handen, budskapet 41 år sedan sist, guldet ska hem. Frida, vad får du för känslor kring det budskapet efter den här premiären? Går du att drömma om guld?
Ja, det är klart att alltid går att drömma om guld. Det är ju det som är grejen också, och som jag tycker man ska ha med sig, att det har pratats om Sverige som en av kandidaterna till att ta hem det här mästerskapet, vilket är ganska imponerande i sig. Jag menar, ja, alltså, vi är inte den största nationen, långt ifrån. Vi har... de här nationerna som England exempelvis, som har börjat satsa ännu mer på sin damfotboll på de senaste 10 åren framförallt, och har haft en enorm utveckling, och att Sverige fortfarande kan hänga med där är ju väldigt imponerande. Och ja, Sverige har varit med från start också, ska man komma ihåg, så att det vore väl symboliskt på något vis om Sverige faktiskt fick vinna det där guldet till slut, men det ska ju mycket till. Jag tror inte att det är inte omöjligt på något sätt, för att Sverige kan besegra vem som helst på en riktigt bra dag, men de nationerna som man ska slå, det är ju framförallt Spanien, det är England, det är Frankrike, Tyskland antagligen också, som vi möter senare i gruppspelet. Det, ja, EM är tufft på så vis att man ofta stöter på dem tidigt i turneringen också. Och det lär vi ju göra i kvartsfinalen. Så att, men ja, lyckas de ta sig förbi kvartsfinalen bara, oavsett vem man stöter på där, då är det klart att de kan gå hela vägen. Men det är väl inte så att det här spelet idag reflekterar eller får mig att tänka att det blir EM-guld. Men samtidigt så vet jag också om att vi har suttit i den här positionen ganska många gånger för, senast under VM 2023, där Sverige inte gör alls en bra match mot Sydafrika, får ändå med sig de här 3 poängen och sen bara växer de därifrån, och hade ju faktiskt kunnat vinna den där semifinalen mot Spanien med lite större flyt, och om de hade fått ordning på Paraguay upp framförallt. Så att ja, det blev ett väldigt invecklat och krångligt svar kanske, men jag skulle väl sammanfattade med att Sverige är med i leken, eftersom att de fick med sig de här 3 poängen här idag, och det var det absolut viktigaste. Nu kan det bara bli bättre, nu kan det bara gå upp, och tror jag, särskilt om man då får spela i lite behagligare temperaturer. Jag tror inte det är någon slump att alla de här 18 matcherna har lämnat en del att önska rent spelmässigt hittills i mästerskapet.
Nej, och det var ju svenska spelare som efter, ja, inte bara då Kosovare Aslani som blev nästintill chockad när hon klev in i den mixade zonen över hur otroligt varmt det var när de skulle behöva stå där och svara på frågor. Hon skämtade väl om att hon skulle ta ett samtal med UEFA efter det där, men att jobba för deras del i de förhållandena som var på planen, att man ska utspringa, köra, det är klart det mattas och märks på dem. De längtade ju hem efter att få komma till sin AC, den fick de väl sitta i bussen lite. Jag vet faktiskt inte om de kör hela vägen till sin bas ikväll eller om de övernattar. Det känns väl nästan som att den där bussen rullar hela vägen till Sjöm och deras AC där, eller ja, då de som har AC, det har ju panikinköpt fläktar, känns det som, eftersom vi såg Ilestedt gå runt och bära på en ny, eller en fläktkartong, så har man ju försökt avlösa det problemet med det. Men det har varit väldigt, väldigt varmt de inledande dagarna. Om vi ska prata om någonting som kanske värmer hjärtat lite extra, Anton, så var det ju scenerna efter Kosovaranslani med binden runt armen idag gör sin 200:e landskamp i den här EM-premiären och får en tröja överlämnad till sig av Marika Domanski-Lyfors.
Ja, det var det ju sannolikt, och Kosse har ju snackat, ja, det är ingen hemlighet att hon tycker väldigt mycket om Marika och tvärtom, och det syns ju, hon vill ju, hon får ju tröjan av Marika Domanski-Lyfors som har varit med under hela Kosses landslagskarriär. Vi alla vet ju hur tufft Marika haft det senaste året. Så jag tror det betyder väldigt mycket för Kosse att få henne av Marika. Det betyder nog väldigt mycket för Marika att Kosse delar det med henne där genom att ta in henne liksom i mitten av klungan och fira framför fansen och fira med laget och få liksom vara med. Och det är ju väldigt fint att se. Och det är ju, de verkar ju ha en rätt kul, utan liksom veta hur den är sådär, men en rätt kul relation på sättet de beskriver det som. Kosses kallar Marika att hon är en liksom retsticka och så vidare, men att hon är bäst, och Marika säger att hon gör ju allt hon kan, eller hon gör inte så mycket nu under EM, hon gör ju vad hon kan för att försöka övertala Kosse att fortsätta, för att ja, Marika vill ha kvar Kosse så bra. Det är så bra spelare hon är och det är så bra vänner hon är.
Det vill däremot inte Therese Sjögran, såg jag på en liten peak på sociala medier. Det var såklart ett skämt från Manchester City sportchef numera, som gratulerade Kosse till 200 landskamper men skrev att det går bra att stanna där. Det är ju Therese Sjögrans landskampsrekord på 214 är det väl hon har, som ligger närmast till hands för Kosse att ta. Caroline Seger är ju den tredje spelaren som har tagit sig över 200 och gjort makalösa 240 matcher. Men jag tycker det är väldigt fint att se hur mycket Marika betyder för det här gänget. Hon är ju en person som alltid har funnits där, som har tagit så många kamper för damfotbollens utveckling och så vidare. Man ser det när Kosse får ta emot tröjan idag. Man såg det i SVT-sändning när Lotta Schelin mer eller mindre bryter ihop när hon får se det här. Och eftersom hon vet hur mycket det betyder också för Marika att ha tagit sig tillbaka. Och man märkte det ju på Caroline Segers avtackning. Hon sköt ju upp den för att hon ville inte göra den utan att Marika kunde vara närvarande. Så att det var först när Marika kände sig tillräckligt stark som man genomförde avtackningen av Caroline Seger. Hon ville så himla gärna ha med henne. Men det om det. Nu blir ju nästa utmaning Polen. Frida, vad tror du om Polen som utmaning för Sveriges del?
Ja, alltså där kliver man ju in som en ännu större favorit än vad man gjorde mot Danmark idag. Även om man då vann det senaste mötet mot Danmark med 6-1. Det är ju, jag tycker det ska bli intressant att se om Petter Gerhardsson gör några förändringar i startelvan, för att vi vet ju att han har en tendens att, ja men, vilja behålla ungefär samma konstellation, även om man pratar mycket om sin slutelva och allt det här. Och sen så kanske ändrar han i den tredje matchen istället, om det är så att man har redan har kvalificerat sig för slutspel, så att han passar på att vila sina ordinarie spelare där. Nu fanns ju inte Magdalena Eriksson med idag. Hon hade ju en överbelastning, så kom hon till spel, och jag frågade ju Petter Gerhardsson om det här på presskonferensen efteråt, och han svarade väldigt svävande kring hennes status, och han menade även på att ja, men det fanns inget behov av att byta in henne, för att vi hade Linda Sjöbrand som har gjort det jättebra och Amanda Ilestedt sitter på bänken, så att även om han inte svarade rakt ut på frågan så får man ju kanske känslan då att han inte verkar särskilt bekymrad över det här faktumet att Eriksson inte då kunde starta den här matchen. Så att jag är väl framförallt spänd som sagt på att se om han har stått fast vid den här startelvan som vi fick se idag.
Ja, för det var ju den stora bomben. Vi avslöjade ju den här startelvan och det var ju det som fick en att höja på ögonbrynen. När vi fick uppgifterna om hur elvan skulle se ut så kände man... Alltså min känsla är ju att det mer eller mindre krävdes att Magda behövde brutit ben för att hon ska missa en match mot Danmark, mot Pernilla Harder. Vi vet alla hur mycket... Ja, men Anton, du var ju till exempel nere och träffade dem i München och vi är inte det enda mediehuset som liksom har gjort de två tillsammans med tanke på att det är så speciellt att de skulle mötas nu i en mästerskapsmatch. Och så får de liksom inte göra det. Jag blir väldigt, väldigt förvånad. Sen vet man ju också att sånt där skiter ju Peter Gerhardsson fullständigt i. Han är inte det minsta sentimental.
Fråga bara Caroline Seger.
Exakt. Hennes avslut i landslaget och sådär. Så att på så sätt är det väl inga konstigheter. Men jag blev ändå förvånad över det. Och det ska bli intressant att se hur han väljer att göra. Både mot Polen och mot Tyskland vad gäller startelvan. Det var ju också så att vi hade lite frågetecken kring hur han skulle göra på högerbacken och hur han skulle göra på innermittfältet. Han väljer ju trots allt att göra tre ändringar jämfört med genrepet mot Norge. För där startade ju både då Smilla Holmberg på högerbacken och Hanna Bennison på innermittfältet. Något som gjorde att vi kanske trodde att han kommer nog köra vidare på det där. Att han ville sätta det i genrepet, men nej, valde istället att gå tillbaka, får man väl ändå säga, till den elva som då besegrade Danmark med 6-1, med ett undantag såklart, Fridolina Rolfö, som ju inte var tillgänglig för åtminstone inte 90 minuter. Vi vet inte om hon hade några minuter alls i sig. Hon fanns ju där på bänken såklart, för hon är ju inskriven i EM-truppen, men vi lär väl inte se henne på ett tag. Det känns ju inte som en spelare man chansar med mot Polen, och i Sverige redan klara mot Tyskland lär hon väl knappast kastas in då heller, om det inte är som så att man känner att ja, men hon ändå ska få några minuter i benen för att ha det i benen inför ett slutspel. Men jag sitter ju också här, jag kör ju den här bilen just nu, jag har Pontus Orre som passagerare här fram, vår fotograf, och jag ser ju liksom i ögonvrån väldigt, väldigt mycket gult. Vi måste ju prata om mängden svenska fans som ändå var på plats där idag. Vi har pratat om tifot, men Frida, det var mäktiga scener att stå och se det från ovan när drygt 2000 svenska fans marscherade mot arenan.
Ja, verkligen. Det var ett riktigt gult hav. Och det är ju riktigt fint att säga att det är så många som dels har sig tiden, men kanske framförallt pengarna, eftersom att vi befinner oss i just Schweiz som är ganska så dyrt, att folk faktiskt kommer hit och stöttar landslaget. Nu var väl det här den här matchen, den matchen som skulle ha minst antal svenska supportrar, så vi väntar oss ännu större följen när matcherna flyttas här till Zürich området som är lite lättare att ta sig till eventuellt. Men nej, det är verkligen, det är också, ja, ska man jämföra med andra landslag så måste man ju definitivt sätta Sverige i topp tre, tror jag, över bäst stöd bland damlandslagen. Så att det är verkligen någonting att vara stolt över, och de sjöng sannoliken ut Danmark.
Och det är ju tacksamt också att ha den gula färgen, för den har ju väldigt lätt att ta över när man kommer i grupp. Men där är det ju bara att konstatera, som du är inne på Frida, att Sverige håller världsklass. Anton, nu väntar ju en sån där härlig dag med dagen efter matchträning. Sen så ska det börja laddas upp mot Polen. Vad tror du vi kommer få se de närmaste dagarna? Kommer vi ens få se någonting vi kan dra några slutsatser av inför Polen-matchen?
Nej, jag tänker på att att vi satt och drog slutsatser efter det vi såg av de öppna träningarna nu under veckan, så har man ju lärt sig att det kan man ju kanske inte göra överhuvudtaget. För då var vi inne på att det ser ut som Smilla Holmberg kommer starta, det ser ut som Hanna Bennesson kommer starta utifrån det vi såg. Så blev det ju inte alls. Så jag vet inte, det är väl såklart att man är väldigt nyfiken på hur, jag menar, Rolfö var ju med under den kvarten nu inför den kvarten vi fick se på träningen igår inför matchen. Gjorde några passningsövningar, värmde upp liksom, men inte så mycket mer än så. Magda lika så. Det är nog det, hur mycket ser de ut att kunna träna? Kör de hela träningar? Det är väl kanske de indikationer man kan få av veckan som kommer här. Annars så tror jag väl kanske inte så mycket.
Nej, och där blir det ju faktiskt för en gångs skull då intressant med dagen efter matchträning. För då brukar det ju ofta vara så här att de som har spelat sällan med knappt, det är definitivt inte de som har spelat 90 minuter. De brukar köra lite rehab på gym eller sådär, så de brukar man inte se av. Sen så är det till inhopparna, tror jag det är lite upp till dem själva och givetvis vad medicinska teamet förespråkar kring om de ska vara med eller inte ute och spela boll på träningsplanen. Men nu har ju varken Magda eller Rolfö spelat idag, så frågan är om vi får se dem hela träningar när vi nu då får se den här dagen efter matchträning som annars kan vara lite såsig. Det blir intressant att se. Men Frida, jag gissar att du ser fram emot något annat imorgon, va?
Du menar mitt andra hemland?
Ja, för nu ska ju dödens grupp dra igång den med Nederländerna, Wales, Frankrike och England. Vad kan vi vänta oss av dödens grupp?
Det blir verkligen spännande, för att oavsett vem som missar att ta sig vidare från gruppen så kommer det ju vara rätt så uppseendeväckande ändå. Nu tror jag ju kanske att Nederländerna kommer bli det laget som hamnar trea, men vi vet ju om att Nederländerna likt Sverige ändå brukar ta sig rätt så långt i mästerskap, så att jag räknar absolut inte bort dem helt. Jag har ju fått, vad ska man säga, ökat förtroende för England längs vägens gång här. Ett tag såg det ut som att de dels skulle få lite problem på mittfältet att hitta balansen där, och sen också med tanke på att Mary Earps kastade in handduken och Millie Bright, det var lite gnissel där. Även om de två spelarna inte var tänkta att starta, så tänkte man att det kanske pågår en del i det engelska lägret som kanske inte är fördelaktigt för dem i det här mästerskapet. Men nu börjar jag svänga helt och tänka att de mycket väl kan ta hem hela det här mästerskapet, för de sitter ju på en bredd i truppen som är oerhört imponerande. De har unga spelare som kommer fram. Även en sån som Aggie Beaver-Jones till exempel, hon kommer ju sitta på bänken, men har visat här när hon har fått chansen under våren att hon också kan komma in och göra en massa mål, och det är bara en av många. Så att jag tror de blir att räkna med, England. Och sen har man ju dessutom då Frankrike med alla sina stjärnor. Så att det ska bli riktigt spännande att åka och se den matchen. Och jag ska få göra med dig också, Anna, så att det blir extra roligt.
Ja, det ska bli väldigt kul att se. För runt Frankrike så har det ju också funnits frågetecken i och med att man valde att lämna en sån som Wendy Renard hemma, petades ur truppen. Även Eugenie Lusomero och Kenza Dali, ingen av dem finns med. Hur har det påverkat truppen? Gör det också att den gruppen kommer samman? Eller vad kommer Frankrike att leverera? Det är ju ett landslag som har haft det ganska svårt att få ut sitt max i mästerskap, som inte har nått hela vägen, trots att de länge har liksom haft otroligt många duktiga spelare, skickliga tekniskt, de har haft fart, de har haft en försvarsgeneral i Wendy Renard som dessutom då med sin längd har varit farlig på offensiva och sådär. Så att det ska bli intressant att se. Och sen så är ju Nederländerna då i lite av samma situation som Sverige är, fast ändå absolut inte. Det kanske går med likna mer vid Danmarks situation, och då menar jag på förbundskaptensfronten. Andries Jonkes, som är förbundskapten för Nederländerna, har ju meddelat att han kommer sluta efter mästerskapet. Det har gnisslats en hel del kring att det kommunicerades så tidigt, att man visste det redan. Det verkar inte alls ha riktigt fallit i god jord i Nederländerna att man var så tydliga med det. I Sverige, för jag vet, jag pratade med en nederländsk journalist inför det här mästerskapet som ville veta lite om, ja, men vad står Sverige och så. Och då undrade hon också över det här, men hur hanterar, eller liksom, hur mycket snackar ni om det här att Peter Gerhardsson har sagt att han ska sluta? Och man bara, nej men alltså, det har vi ju knappt snackat om alls på det sättet, att det liksom på något sätt skulle skava, eller att så här, ja, vi vet att Tony Gustafsson kommer ta över, men de frågorna tar vi efter så där. Det verkar som att det har fått att skava lite i Nederländerna. Vi får väl se om det märks. Det märktes ju också att Vivian Miedema är tillbaka när de genrepade mot Finland. Dubbla mål för Miedema om jag minns rätt. Så att det blir intressant att se. De vann ju EM 2017 på hemmaplan. Sen var det England som vann EM på hemmaplan senast. Vi tror väl kanske inte att Schweiz gör om den bedriften den här gången att värdnationen vinner, men
kanske en tredje rak titel för Sarina Wigman
där. Exakt, hon har ju fortfarande inte förlorat en EM, att det är ett sjukt facit.
Ja, verkligen, med tanke på att, ja, att hon har tränat två olika länder och ja, vunnit de två senaste europeiska mästerskapen. Det är inget dåligt facit, och hon är ju också den bästa tränaren vi har i det här mästerskapet enligt mig, utan tvekan.
Annars så kanske vi kan köra på det här att alla blandar ihop Sverige och Schweiz, att vi tar att Sverige då vinner fast vi är i Schweiz, och så kan alla ändå bara tro att det var värdnationen som vann. Ja. Vet inte om det funkar så, men vi kan ju testa. Anton, vad är dina tankar om dödens grupp? Vilka tror du drar det längsta strået?
Jag har ju tippat Frankrike och England som ett av två, och jag har tippat Frankrike som etta. Så det betyder att de måste vinna imorgon för att mitt tips ska gå in. Och jag har ju hela tiden sett dödens grupp som liksom, oavsett vilket lag Sverige möter så kommer det ta stopp i kvartsfinalen. Men jag vet inte. Jag är inte helt lika säker längre. Jag börjar känna ganska bra vibbar över Sverige. Jag vet inte. Sen beror det på.
Förvåningen hos
Frida. Du är inte lika.
Ja, men det var mest liksom att ja, men alltså insatsen idag, som sagt, jag fick ju lite så här Sydafrika vibbar och det är väl kanske okej okay med tanke på att det ändå gick bra i VM 2023, men ja, jag förstår vad du menar ändå. Det finns ju mer att hämta hos Sverige. Det finns mer potential. Och framförallt så är ju Sverige väldigt välorganiserat och alla vet exakt vad de vill göra, men vad Peter Gerhardsson vill ha ut av dem. Så att på så vis så känner man sig väl ganska trygg med Sverige. Men ja, man hade ju önskat kanske att det hade känts lite tryggare hela vägen ut idag i matchen. Att de hade fått in något mer mål. Men som sagt, jag har ändå full förståelse för att det är en premiär och att värmen dessutom ställer till det.
Nu så ska vi be Pontus Orre här börja leta efter en bensinmack, och så ska vi ta och avrunda det här snacket och helt enkelt säga att, eller påminna om att prenumerera på FanPlus i era poddflöden. Då märker ni när nästa avsnitt dyker upp. Det gör det när vi får lite feeling. Vi kommer ju åtminstone släppa ett innan Polen-matchen. Får se exakt när det blir. Och sen så är vi tillbaka och analyserar den efter. Så att, ja, vill ni ha senaste nytt från EM i poddform, häng med i det här flödet. Annars så är det ju Sportbladet som gäller. Och vill ni ha lite feeling från hur den här premiären var på plats i Schweiz, då kan du gå in på våra sociala medier, så finns det en hel del fans TV bland annat där att känna in. Har ni något att avsluta med där från baksätet?
Alltså, jag har ingen aning om vad jag sagt ens. Nej, det är för sent.
Vad är klockan?
Klockan är halv ett.
Ja, det var ju.
Vi är hemma kring runt 2-tiden. på morgonen. Kan ju be om ursäkt då för allting jag har sagt, eftersom att jag redan har glömt det dessutom. Det är bara en massa svammel. Men förhoppningsvis så kommer vi få, tror ni vi får 8 timmar sömn i natt? Kanske, kanske.
Jag får aldrig.
Okay. That's the spirit, Anton.
Ja, jag räknar med att jobba in 8 timmar sömn. Behöver ladda mina batterier, och så ska vi se till att tanka bilen så att vi kan få några timmar sömn och inte behöver sova i bilen. Det hade varit för himla tråkigt.
Motorstopp nu mitt här.
Ja, vi har ju varit med om, vi fick ju aldrig motorstopp, Frida, men vi har ju varit på gränsen för, så att säga.
Det var nära.
Det var nära. Med det så säger vi tack och hej för idag. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.